If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready? Okay. Give me a beach.
Beach.
Give me great food.
Tacos.
Give me adventure.
Hiking.
Give me a date night.
Sunset cruise.
Give me some smiles.
Cheese.
Give me more beaches.
Beaches.
What's that spell?
San Diego.
If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och här sitter vi, Fabian, båda två med näsorna kvar. Varför nämner jag det, tror du?
Ja, det var ju han, Beyond Meat-chefen. Han blev lite hungrig, han hade inte ätit kött på länge.
Nej, precis. Så han blev så sugen på kött så han har till en bitit en man i näsan. Det är ju tragiskt förstås, men den aktien föll också nästan 7% på det här beskedet.
Glömt ändå att det bara faller 7%. Gör sin personal till zombies. Jag hade förväntat mig att det hade varit ännu mer.
Ja, verkligen. Shit. Ja, hör du, det blir ett väldigt blandat avsnitt idag. Vi kommer prata lite elektronik och gaming. Vi kommer prata en hel del makro, såklart. Klart. Inflation förstås, vilket är på allas läppar. Idag gick ju Riksbanken ut och höjde, det kommer vi prata om lite grann. Ja, och sen har du också en liten playbook från Buffett som du kommer plocka fram också dagen till här.
Ja, som den ooriginella kille jag är, så går man ju direkt till Buffett när det är så här svåra tider. Men framförallt andra stjärninvesterare, jag tycker att det är otroligt värdefullt, framförallt i år. Och läsa om deras strategi, framförallt vad deras strategi var innan de blev stora. Och framförallt försöka komma fram till vad man själv... Det är så lätt att misstolka deras strategi. Jag ser väldigt många som gör det hela tiden. Så försöka få någonting nytt ur det varje gång man läser om det.
Ja, och det är ju de här tiderna som rikedomar skapas någonstans. Även om det kan bli fortsatt svettigt några kvartal framåt, så någonstans handlar allt om att i stora nedgångar, saker blir billigare. Det är då man kan liksom ackumulera och göra bra grejer. Och det är då det gäller också att påminna sig själv om varför man håller på med det här, att man är långsiktig och så vidare och så vidare. Men du, oavsett vad vi eller Buffett gör, så ska man komma åt inte någon rådgivande rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Veckans trade görs i samarbete med RoboMarkets, precis som vanligt. Det är en europeisk multi-asset-mäklare med över 12 000 instrument att handla. Och RoboMarkets har CFDs på aktier, ETF-er, index, råvaror, valutor och givetvis krypto också. Dessutom kan man på RoboMarkets handla också på valutakonto, så man undviker onödiga växlingsavgifter.
RoboMarkets har lokal närvaro samt kundsupport på svenska. Man är reglerad av tyska finansinspektionen. Och framförallt så har man otroligt attraktiva villkor med låga courtage och tajta spreadar. Tillsammans med RoboMarkets kommer vi varje vecka lyfta fram någon intressant investering eller tradingidé som du kan utforska vidare på deras plattform.
Och förra veckan pratade vi till exempel om Ethereum som vi trodde skulle kunna bli en sell the news scenario här i och med the merge som inträffade. Och det var det ju verkligen, på senast igår nu så att den var ner 10% till. Men vad tänkte vi prata om den här veckan för trade?
Ja, den här veckan tänkte vi slå ett slag för RoboMarkets tematiska ETF-er. För det är så, vi pratar rätt många exotiska innehav just nu, drillers och halvledare i konstiga länder. Och det finns många som hör av sig inte jättebekväma med att köpa individuella innehav eller analysera individuella innehav, men fortfarande vill exponering. Vad kan man göra då? Jo, då kan man ju köpa en tematisk ETF. Är du till exempel intresserad av oljeservicebolagen eller drillers, men inte riktigt har kunskapen bakom att förstå vart riskerna är i de individuella bolagen, men ändå vill ta del av en eventuell uppsida, så finns ju till exempel ETFen Dow Jones US Select Oil Equipment, en services index, samt en ren oil service ETF. Är du intresserad av halvledare, ja då finns det en semiconductor ETF. Eller är du intresserad av gaming och gambling, ja, då finns det en gaming ETF. Det finns väldigt, väldigt många olika ETF-er beroende på ditt intresseområde på RoboMarket. Så vill du veta mer om RoboMarkets, besök då robomarkets.se och följ deras Twitterkonto @robomarkets.se. Länkar finns såklart i avsnittsbeskrivningen. Och är du nyfiken på att testa, går det alltid att skapa demokonto för att känna och klämma på plattformen.
Och som med alla investeringar är det viktigt att man förstår hur instrumenten fungerar. Handel med CFDs innebär alltid en hög risk för pengar och det är viktigt att vara påläst innan man handlar. Fullständig riskinformation finns på RoboMarkets hemsida. Vi säger stort, stort tack till RoboMarkets. Ja, jag ser i min anteckning att du ville börja prata lite om Stanley Druckenmiller. Det måste ändå vara topp tre där, kanske världens vassaste, klipskaste investerare, eller?
Ja, det beror på hur man tänker. Jag fick ju ordentligt med stryk under IT-bubblan. Men annars är han väl
hyfsad. Nu syftar jag på vassaste och menar jag liksom klipska. Så känns som en smart kille, bra på att formulera sina tankar.
Ja, så är det absolut. Det finns en anledning varför han inte heter Druckenmiller. Ja, det var jävligt tråkigt. Men han blev intervjuad av Palantir. Och det var väldigt intressant, för det han säger är att han tror att det kommer vara en hög sannolikhet att aktiemarknaden kommer trada flat de kommande 10 åren. Och det tror jag väldigt, väldigt många, amerikanska aktiemarknaden pratar om här. Men det tror jag att många inte riktigt är beredda på. Och det här är faktiskt enligt honom bullcaset. För han säger faktiskt at best så tror jag att börsen kommer trada flat.
Intressant också att det var Palantir som tog upp det. Det är ju ett noterat bolag i USA som håller på med säkerhet, är det väl egentligen, IT-säkerhet, och grundat av Peter Thiel en gång i tiden.
Absolut. Druckenmiller är faktiskt investerare i Palantir. Och han var en tidig investerare och de har årligen så här konferenser där de pratar om värld. För Palantir, det är ju egentligen, det är ett geopolitiskt företag. De håller på med liksom rättssäkerhet och liknande och samlar in jättemycket data. Så de vill ju förstå sig på omvärlden och de analyserar ju omvärlden. Och då tar de in till exempel investerare men också andra människor varje år för att snacka och vad de tror kommer hända framöver. Och men det, tillbaka till Druckenmiller då. En stor anledning varför han tror att vi kommer se att börsen trada flat är på grund av deglobalisation som vi pratat om i podden tidigare. För vad har globaliseringen gjort? Det har drivit hög produktivitet samt deflation. Förutom det här så har man ju också gjort en 180 i penningpolitiken. Och enligt Druckenmiller kan man likna det här med att köra en Porsche 300 km i timmen och sedan smälla ner foten i bromsen, allt vad man har. Och det är såklart inte så vackert, men det är exakt det som alla centralbanker gör just nu. Och det här innebär att den strukturella bullmarknaden vi haft sedan 1982, senaste 40 åren, som verkligen gick in i någon typ av hyperdrive senaste årtiondet, också lär stanna av. För det är ju så, aktiemarknaden tenderar trots allt att falla när räntor stiger. Men det som är intressant här också var mot slutet, som verkligen ger mig sjuk confirmation bias i mina egna teser. Frans Druckenmiller sa att det fanns flertalet bolag som presterade väl under den perioden då.
Ja, men 66-82 där som du nämnde.
66-82, exakt.
Det är ju den här stora inflationsperioden som vi har täckt under årets sommarserie också.
Och det var ju kolbolag, energibolag och kemikaliebolag han nämnde. Och det är kanske inte så bra för ditt räde, för det blir ju sjuk confirmation bias här för mig.
Ja, verkligen. Sen en annan vass investerare var ju Ray Dalio. Han var också ute i veckan och pratade om inflationen. Och ja, framförallt gav han sina prognoser, eller vad han ser i marknaden just nu.
Ja, exakt. Dalio, han säger ju att marknaden diskonterar 2,6% inflation nu. Kommande 10 åren. Och 1% reell ränta. I USA alltså. Och det här är ju otroligt lågt, tycker han, tycker jag också. Och Dalio anser att räntorna kommer behöva stiga till 4,5-6%. Och inflationen kommer såklart ligga i liknande intervall, så den kommer alltså komma ner långsiktigt. Men det intressanta här var att han sa att om räntorna idag stiger till 4,5%, det skulle innebära ett 20% fall för den amerikanska börsen. Och framförallt skulle det innebära ännu mer för så kallade long duration assets, alltså techbolag och growthbolag där lönsamheten är långt ut i framtiden.
Ja, samtidigt det som är lite märkligt, ja, det kan ju bli så, men det skulle ju vara väldigt saftigt om vi har alltså då runt 5-6% inflation per år. Det är ju inte bara att den ska vara siffran ska vara den just nu, utan ska ju i sånt fall vara det per år kommande 10 år, när det jag pratar om, och det låter ju väldigt högt dock.
Ja, fast det,
jag säger inte att det är omöjligt, men det är väldigt högt. Det skulle vara väldigt skrämmande.
Ja, fast det Dalio säger i sin krönika, om man ska kalla det, det är ju snarare att vi har haft väldigt, väldigt låg inflation nu. Snarare att 4% är väldigt, väldigt högt.
Absolut, absolut. Men det är stor skillnad mellan 4-6% och kanske 2-3%.
Absolut, absolut. Det håller jag med om. Men då, varför faller börsen på det här? Eller varför skulle börsen falla? Jo, räntor täcker ju risk för förlust och inflation. Om inflationen stiger så måste räntor också stiga. Och i gengäld måste aktiekurser sjunka. Och just nu ser man ju framför liksom, allt från liksom, amerikanska 3-månadern till amerikanska 10-åringen som stiger kraftigt. Och vid slutet av året är det faktiskt inte osannolikhet att man ser amerikanska 1- och 2-åringen gilda 4%. Och det här är alltså riskfri avkastning. Och då är ju stora frågan, hur kan börsen konkurrera med det här?
Ja, men precis. Då måste ju börsen ner för att det liksom ger en högre riskpremie.
Exakt. För det är ju så att S&P 500, det förväntas just nu avkasta cirka $234 per aktie 2023 enligt Goldman Sachs. Det är alltså aggregerade vinster från alla bolag som ingår i S&P. Men det här antar ju någon typ av status quo från Goldman. Och på, när S&P ligger på nuvarande nivå, alltså runt 3850, som stod i häromdagen, då innebär det en earnings multiple på 16,5, eller en earnings yield på 6%. Men vart man än kikar finns det ju recessionssignaler, så att den här vinsten är ju sannolikt att den kommer komma ner framöver. FedEx är till exempel en reflektion för hur stort sett alla andra företag presterar. Och enligt vd så ser man otroligt dystra siffror just nu. Volymer som avtar vecka efter vecka. Och FedEx känner av ekonomin innan många andra bolag gör det. Och deras senaste kvartal har ju varit katastrof. Det var ju liksom nästan inne på stora depressionen siffror vi snackar om. Eller liksom tapp i vinst. Men i alla fall, skulle vi ändå se en mild recession med en negativ vinsttillväxt för snitt bolaget S&P 500 på liksom 10%, ja, då snackar vi en 5,5% yield för S&P 500 jämfört med en risk 4,4%. Och då kan man ju alltid ställa sig frågan, är det verkligen värt att köpa S&P 500 över räntor då? Antagligen inte. Och därför kan man nog med stor sannolikhet säga att Tina är officiellt över.
Ja, men precis. Kan tilläggas där, just när du säger earningsmultipen, alltså P-talet på S&P 500, det är en intressant siffra att titta på. Snittet historiskt brukar ju ligga kring 15, säger man, 15-16. Och det är där man kommer ner nu på årets nivå, men som du säger, det tar inte hänsyn till en recession. Det är intressant, det finns ju också det här killer P, eller kape kallas det ibland också för, cyclically adjusted, så att det justerar. Och då tar det ju egentligen en tioårs P istället, eller tioårsvinsterna, och så ut P för att försöka någonstans säga att du ska korrigera för en hel cykel. Men det är så problematiskt att titta på den siffran idag, eftersom vi inte riktigt haft någon nedgång de senaste 10 åren på det sättet. Och ändå, trots det, så ligger då det här Schiller P på nästan 30. Och det är alltså ganska exakt samma nivå som vi hade inför svarta tisdagen på 20-talet, i slutet på 20-talet. Också en period vi täckte i årets sommarserie. Ja, det är, men det här är någonting man skrikit om länge, men nu ser det ut som att mycket av det här realiseras. Och även i Sverige nu känns det som att, jag tänker, Europeiska centralbanken har ju varit extremt långsam på att höja. De har ju i princip aldrig höjt liksom, och nu äntligen kommer de här höjningarna. Och samma nu med Riksbanken som bara har följt hela tiden ECB slaviskt. Nu har ju även Riksbanken höjt räntan. Man höjde ju faktiskt, det var ju, ja, i juni höjde man styrräntan med 0,75%. Det var den största höjningen på 22 år. Och nu höjde man räntan igen idag, vi spelar in här 20 september, med en hel procent. Så nu är styrräntan 1,75%. Och det är den största höjningen i sig på nästan 30 år. Och man säger nu att man fortsätter liksom vänta sig ytterligare höjningar i höst. Men sen ska man tillägga det, om man nu tror på Riksbanken, de har ju aldrig någonsin haft rätt i sina prognoser. Så jag vet inte varför man lägger något värde i det. Men jag såg till exempel att Länsförsäkringars makroekonom var ute och twittrade om det här, och han verkade lita på Riksbanken, för han menas på att nu närmar oss toppen på räntehöjningsperioden. Och det är inte alls uppenbart, säger han, att vi får långsiktigt höga räntor. Vad lutar han på sig då? Jo, han lutar på Riksbanken och SCBs prognoser på inflationen framåt. Och de säger att den kommer pika då mellan 2022 och 2023. Och sen kommer räntorna komma ner igen. Så att, ja, jag vet inte. Men det är lite svårt att ge någonting för det målet. Alla har ju sett den här klassiska Riksbankens igelkott. Där de hela tiden tror att, ja, räntan kommer höja snart, men så går det ner istället. Och varför skulle det nu stämma åt andra hållet då?
Ja, jag håller helt med där. Och framförallt när man kikar så, jag menar, om jämför med Sveriges inflationssiffror och sen jämför med vad räntan ligger, det känns som det är ett extremt gap där. Jag tycker fortfarande att räntan ser otroligt låg ut. Riksbanken förväntar sig höja till 2,5% i 2024. Upp från 2% visst, men...
Nej, stora problemet, det som är så himla stora kruxet det här, det är ju dock att vi höjer räntan för att försöka komma åt målet. Det har vi tjatat om, folk är trötta på det nu. Men räntan kan ju bara styra efterfrågesidan. Och problemet ligger ju inte där. Problemet ligger ju på obalansen någonstans när det gäller energipriser, liksom drivmedelspriser och allting som blir till följd av det. Så att det är till och med frågan om det kan bli liksom ett problematiskt om man höjer räntan nu. I och med att det vi har problem med är att vi behöver bygga ut elnät. Vi behöver bygga mer kärnkraft till exempel. Vi behöver göra massa stora förändringar. Vi behöver till exempel flytta produktionen hem och investera det. Kommer man kunna göra det när vi minskar köpkraften? När det blir dyrare att låna pengar, dyrare att göra saker. Så att det är nästan som så att man ger felaktig medicin liksom för att lösa problemet. Så att, det är en väldigt knepig situation vi sitter i.
Ja, jag håller med. Och jag tror verkligen att det här borde påverka hur man tänker på börsen, för det är en väldigt speciell tid. Senaste årtiondet har du verkligen kunnat pumpa in pengar i till exempel FANG. FANG-bolag har fått en helt galen avkastning. Och jag tror inte att det kommer vara så längre. Det är i alla fall så jag positionerar mig, som ni säkert har märkt. För det är ju så liksom, när räntan går mot noll, som man sett senaste årtiondet, då går ju värderingar mot oändligheten. Och sen, FANG har inte gått mot oändligheten, men SAS-bolag och liknande har ju varit extremt dyra.
Varför kontra lite dock? För det är lätt att man ger en väldigt dyster syn. Det finns väldigt mycket saker där ute dock som handlas till kanske P10 någonting och lägre till och med ibland. Så det finns ju fortfarande case att hitta där ute. Nu pratar vi lite indexnivå. Men på case-nivå finns det absolut saker att göra. Sen ska man räkna med att okej, men om vi har en recession, ja, då kommer vi ha kanske några kvartal som är väldigt svaga. Men många av de här kvalitetsbolagen...
Men det har jag inte sagt. Jag sa att du inte kan gå in och bara köpa FANG blint.
Ja, okej, okay, ja, absolut. Ja, jag vill bara ge lite optimist till lyssnarna i alla fall. Men absolut, det har du helt rätt i. Man kan inte blint köpa index.
Nej,
på samma
nivå. Du får inte handla som en klantskalle. Du kan inte bara köpa saker blint, för då kommer du bli fuckad nu. Du har haft en otroligt lätt årtionde. Alla som har tjänat pengar senaste årtionde har gjort det gratis på grund av likviditeten i marknaden. Eller de har tjänat utan att kunna tänka, inklusive jag själv. Nu ändras det ju att du måste ju faktiskt göra någonting vettigt, annars kommer du förlora pengar, för du blir otroligt straffad nu. Och det tror jag att det kommer vara. Jag tror att liksom, köper du otroligt dyra bolag nu, så kommer du, eller köpte du 2021 och sitter kvar på dem, kan du behöva vänta otroligt länge för att få avkastning på dina pengar, om ens någonsin.
Där håller jag med helt och hållet. Ja, men det kanske ska bli poddens nya tagline: investera inte som en klantskalle.
Vilket är otroligt lätt att göra. Jag själv gör det hela tiden liksom, så att det är inte så att jag försöker avskriva mig och säga att jag är smart eller någonting. Men jag tycker att det är otroligt bra att gå tillbaka och kolla på hur Buffett och liknande handlade historiskt. För att många läser Buffett, och det är lite som när folk läser Bibeln. De tar med sig det de vill ta med sig. Det är liksom
cherry picking.
Det är cherry picking. Det är exakt som när folk läser om gamla kända investerare. De kollar Buffett och så förenklar de, så tänker jag, men Buffett kör buy and hold, och buy a good company at a fair price and rather than a fair company at a good price. Ja, men varför gör han det? För många tänker att det här är det bästa sättet att investera. Men det är troligtvis inte därför han gör det, va? Han gör det för att det enda han kan göra just nu. Berkshire är trots allt ett av USAs största noterade bolag. Och det är väldigt lätt att tänka sig här att Buffett bytte från till exempel cigar butt-strategi till att köpa kvalitativa bolag för att det är en bättre strategi långsiktigt. Och jag har själv varit inne i det träsket, det är otroligt lätt att hamna där och tänka så. Men anledningen varför han kör den strategin är snarare för att han rattade för mycket pengar. Snarare än att den strategin slutade fungera. Sen idag måste du göra lite annorlunda. Du kan inte bara sitta och screena fram P2-bolag, för det kommer vara value traps, eller läsa i tidningen. Men det är fortfarande den strategin jag tror många nu måste vända sig till om de vill ha en stor överavkastning över tid. Buffett har ju själv sagt att om han hade 1 miljon i portföljen så hade han kunnat avkasta 50% om året. Och hur hade han gjort det? Ja, det hade inte varit att köpa Fang eller Oxy eller Heinz. I alla fall inte långsiktigt ha en upprepbar strategi. Han kanske hade kunnat ta tur ibland, men det hade inte gått att upprepa flera bolag. Han hade antagligen gjort som han brukade göra för en jäkla massa år sedan. Han hade gått tillbaka till att köpa NetNets, liksom bolag som handlades till P1, special sits, arbitragelägen, bolag som är helt förbisedda av marknaden, illikvida, extremt billiga. Men som sagt, det som är skillnaden nu på då, det är svårare, det säger han också. Om du screenar fram ett bolag som är uppenbart billigt, så är det antagligen skräp. Det är väldigt stor sannolikhet att det är en value trap. Du är den 10 000 personen som kollar på det caset just nu. Det finns en anledning varför det är billigt. Så du måste kolla där, kika på bolag som inte alla andra kollar på. I dagsläget, förutsatt att det inte är på någon väldigt obskur marknad, för du kunde ju såklart hitta det. Men då kommer det finnas till exempel politisk risk och liknande. Kollar på större börser, europeiska börser, amerikanska börser och så. Så det är snarare liksom, hittar du ett P2-bolag så kommer det screena fram som ett P100-bolag. Men du måste normalisera vinster. Och så liknande.
Ja, samtidigt, det är lite roligt att han säger att det har blivit svårare idag, med tanke på att sist var det så att han fick gå till biblioteket eller beställa hem liksom alla resultaträkningar, alla årsrapporter, och sitta själv och sammanställa sakerna. Du fick ju göra allting med penna och papper, så det var ju också extremt mycket svårare sist, förut.
Det jag menar var ju lättare, att det var ju lättare att hitta, för han kunde ju bara sitta och läsa tidningen, och så var det ett bolag som hade, eller någon rapport, och så bara, här var det verkligen ett bolag som handlades till P1.
Absolut, man var mycket mer ensam om det när man var
hittade.
Det köper jag helt hållet. Men det var ju mycket mer arbete att få fram datan. Annars hade jag alla gjort det.
Absolut, men det var ju verkligen så här, när du väl hittade det så tenderade det att stämma. I dagsläget är det ju tvärtom. Ja, så just nu tror jag verkligen att för de flesta investerare, framförallt retail, det bästa sättet är att försöka emulera det här. Försöka hitta sjukt billiga bolag, framförallt kassaflöden. Som sagt, börsen premierar i såna här lägen short duration assets. Det är alltså bolag som pumpar ut extrema kassaflöden. Och framförallt så med relativt korta katalysatorer, där caset kanske spelar ut sig på 1-2 år. Och sen kan du flippa det här, du har väldigt hög IRR. För jag tror att i de här liksom tiderna är det otroligt viktigt att begränsa nedsidan. Mycket viktigare än vad det var för bara 1-2 år sedan, där du kunde göra sjuka misstag och inte bli straffad alls i stort sett. Och nu är det tvärtom, gör du en väldigt litet misstag så kan du ligga back 20-30-40% i ett case. Och det tar lång tid att återhämta sig. Och problemet är ju då om du går på liksom större kvalitetsbolag och compounder som var väldigt populära de senaste 10 åren, så är det stor risk att du att du gör fel. För att det enda sättet du kan värdera det här är liksom att forecasta framtida tillväxt och marginaler. Du måste rationalisera siffrorna i en komplex Excel-större. Och därmed blir värderingsrisken otroligt hög för de här typen av bolag. Och i den här marknaden kan det vara ödesdigert. Det är väldigt lätt för retail-investerare att faktiskt prisa för mycket för ett kvalitetsbolag.
Jag tror framförallt också kan vara just problematiskt med de här riktigt, riktigt stora bolagen. För att som vi vet, där är ju redan fondflöden och institutionella investerare. De är oftast liksom rätt värderade. Och rätt värderade betyder för bara 2-3 år sedan, så betyder ju det att de fortfarande kunde gå upp jättemycket, eftersom likviditeten och värdigheten bättre, och därmed liksom räntan i princip, ränteläget. Värderingarna trycktes upp hela tiden. Så det var därför du kunde få en väldigt bra avkastning i de här megacap-bolagen. Idag då, om du istället har räntor som går åt andra hållet, då skulle de värderas ner hela tiden. Så det är liksom det som är inbakat i priset. Så att det är svårt att få någon jätteavkastning, speciellt när det är bolag som kanske växer max liksom några procent per år. Så jag tror att som säger, där man ska leta är ju bland de mindre bolagen. Man måste liksom ner i listorna. Kanske då till och med hitta det omvända, de här som kliver över den här magiska gränsen så att det börjar komma in fondflöden och så vidare. Där helt plötsligt värderingarna ändras. Man får en multipel uppvärdering helt enkelt för att du har ett stor likviditet som kommer in i det bolaget. Och sen är det som alltid också mycket färre som letar de bolagen. Och med det sagt så tänkte jag prata om några megacaps idag. Nej, men jag tänkte mer prata lite allmänt. Jag tyckte det var lite kul, bara en grej. Jag såg nu, det var ju en stor läcka som kom ut här. Grand Theft Auto 6, alltså uppföljaren till det omåttligt populära GTA 5. Det läckte ut lite material från det idag efter en hackerattack. De hade ju någon som gjorde intrång, har man bekräftat, och läckt material. Och GTA 5, om ni är någon som inte känner till det, det är alltså världens bäst säljande spel egentligen. Eller ett av dem i alla fall. Det har ju sålt i över 170 miljoner exemplar. Släpptes faktiskt i tidigt 2010-tal, alltså jag tror 2013 någonstans där. Kom väl lite senare till PC. Otroligt populärt, och det är därför man har liksom inte riktigt någonstans har släppt en uppföljare, känns som, för att man har bara fortsatt att kräma ut pengar här. Det har kommit en online-läge och det bara växt och växt och växt. Men det är som sagt Take-Two, de är ju börsnoterade, och det är deras dotterbolag The Rockstar Games som gör GTA, och nu så som sagt var det en läcka i det här. Take-Two, vi har pratat om dem tidigare i podden, de har ju väldigt många stora varumärken under sig, bland annat de här NBA-spelen, de har Bioshock, Borderlands, GTA som sagt, Red Dead Redemption, och det här är verkligen ett megacap inom gaming. Men sagt, det är lite intressant här nu. GTA 6 har verkligen snackats om så länge, efterlängtat av så många. Många har väl lyft upp det ibland som en trigger för aktien, eftersom GTA 5 har varit en enorm succé och hela GTA-serien tillbaks. Men det är det frågan om här. Nu har den räckt ut 90 stycken videos. Många har kritiserat att de här ser inte jätteintressanta ut. Men nu hävdar man å andra sidan att det här är material som körs på en PlayStation 4 liksom, devkit. Det är ganska gamla filmer som har läckt ut, så det är därför det inte ser så snyggt ut. Och man har gått ut och liksom bekräftat den här läckan. Och framförallt också, det verkar som att kanske 2024 kommer releasen vara, så att det dröjer ytterligare ett år innan det händer någonting. Men det är lite intressant, just Take-Two har ju varit under väldigt mycket liksom press, väldigt mycket snack om dem. De har ju haft en sån här crunch culture som man pratar om. Det vill säga att man jobbar stenhårda dagar som utvecklare för att pressa ut spelen. Det var ju så till exempel Red Dead Redemption 2 blev till, så att säga. Där hade man en riktig crunch culture. Men nu är en av de här stora cheferna har ju försvunnit, och man säger att det inte är längre någon crunch culture. Samtidigt är det synd, för det är tråkigt för de som jobbar där förstås, men det är ju ett fritt val om man vill jobba på det bolaget inte. Red Dead Redemption 2 hyllas ju också som ett av världens bästa spel, så att det verkar ju finnas någonting i att ha en crunch culture.
Det brukar vara så i bolag som jobbar kring ett särskilt intresse, oavsett om det är sport eller gaming eller så. Du får in folk som har väldigt mycket. De älskar ju det de jobbar för, så att du kan ju pressa dem att jobba väldigt mycket till väldigt låga löner.
Ja, och det blir de som egentligen klagar och som tycker det är jobbigt, det är väl de som kommer in som inte hade förväntats det, som kanske vill ha en annan typ av jobb, och så pressas de. Och nu menar jag inte att man ska spela ner deras liksom känslor i hela, men jag kan tänka mig att det finns de som också uppskattar crunch culture, framförallt brinner någonstans för den här konsten då. Nu har det istället blivit tvärtom, man tagit bort crunch culture, säger man. Även överlag känns det som att det går inte snack liksom att det blir lite mer woke inom situationstecken på Take-Two. Dels har man tagit bort mycket stötande material i gamla spel, har man patchat upp för att man inte vill ha kvar det. Nu till exempel nya GTA, en kvinnlig huvudkaraktär och så vidare, och framförallt plockar man bort crunch culture. Det blir spännande att se om det påverkar spelet. Jag nämner här just nu...
Jävlar vad woke med att man kan spela som en tjej.
Nej, men det är ändå lite stort för just... Jag nämner det för att Rockstar Games har varit kända för att det har varit så extremt, vad ska man säga, edgy studio. De har ju varit väldigt mycket åt andra hållet. Det har ju varit väldigt mycket liksom slag under bältet, mycket ganska hård, ofta egentligen satir eller parodi på saker och ting, men ändå väldigt hård liksom kultur och hård ton i det spel. De hade ju bland ett spel, det är bortglömt nu, de hade ju till och med ett spel som heter Bully där du spelade en mobbare. Så jag menar, deras grej, och Grand Theft Auto bygger ju också på det här extrema våldet liksom, att du stjäl bilar och dödar folk och så vidare. Så att det är ändå intressant att just det bolaget verkar ta en sån riktning, och vi ska se, det blir spännande att se hur det spelar ut liksom för självspelet. Men nog om kultur, det kanske inte är det man lyssnar på den här podden för. Jag tyckte det var intressant också att lyfta bara Take-Two, de köpte ju Zynga, det här mobilspelsföretaget. De la ju bu på det, och där pratade vi om för, det var väl några månader sedan nu, när vi pratade lite om, vi nämnde ett antal sådana här budarbitrage man kunde göra, där det har lagts ett bud, men det, nu handlades aktien långt under budet, för Zynga var ju börsnoterat och den handlades runt 20% under budnivån. Samma sak ser vi i Microsoft, de har ju lagt ett bud på Activision Blizzard. Och det handlas också runt någonstans 20% under budnivån. Och då lyfter vi det här som just lite lågrisk, ett sätt ställe att kanske parkera pengar där. Det är inte säkert att du får någon avkastning på det, men det är i alla fall också väldigt låg risk eftersom du kan liksom handla det långt under budnivån.
Absolut, och sådana case är otroligt intressant nu, för senaste åren, du har inte sett de typen av spreadar, men nu kan du verkligen få, inte garanterad avkastning, men du kan ju få den typen av avkastning till lägre risk än vad du annars skulle kunna få det.
Ja, och det är det som är grejen, att det är nödvändigtvis inte så att man får avkastning, men däremot är det kanske ganska säkert på så sätt att du inte tappar någon avkastning på det. Och jag tyckte det var intressant nu, för nu har ju det Syngaköpet gått igenom. Och det visar sig då, den betalas ju till viss del med egna aktier. Och därför visar sig den här nivån som Synga handlas på var ganska korrekt, eftersom Take-Two har ju sjunkit en hel del fram till att budet gick igenom. Så att det var ungefär, ja det var ganska exakt där budet låg som du fick ut. Så att det var ingen nedsida på det, men tyvärr fick man inte i det fallet heller någon uppsida. Jag tyckte det är lite intressant att se hur det spelar ut. Och tar man då Microsoft och Activision, det har ju inte gått igenom än. Man hoppas att det ska ske någon gång under hösten eller mot vintern. Men där är det ju väldigt mycket konkurrensgranskning och så, framförallt inom EU. Jag såg även att UK har varit ute och viftat ganska mycket om det där. Jag tror att det finns ändå fog för att nämna den risken. För att historiskt, EU har inte riktigt gillat Microsoft. Många tycker att det uppköpet är lite för stort. Gör Microsoft en alldeles för stor spelare på gaming-sidan och så vidare. Så jätteintressant att se den spelare ut. Inte alls säker på att man får något jättestort arbitrage där. Men samma sak står väl kvar som vi sa sist. Att det är fortfarande... Jag tror inte att aktien faller ner särskilt mycket heller om det inte skulle gå igenom.
Nej, allmänt så tror jag att just när det kommer till de här fangbolagen och big tech-bolagen, det är ju där... Alla politiker har ögonen nu. Alla som sysslar med reglering har ögonen. Så att är det något annat bolag som gör ett uppköp, då känns det som att sannolikheten att det går igenom, även om det är ett jättestort bolag som typ Adobe med Figma, känns det som högre sannolikhet än om det är just Microsoft, Facebook, Google och Amazon.
Ja men verkligen. Hoppar vi tillbaka till Take-Two. Tycker jag fortsatt att det är ett jätteintressant bolag, men det handlas nu till över P80. Det låter väldigt dyrt, den har gått ner ganska mycket i år. Jag vet inte om det är kopplat till det här budet att man behövt lägga ut med väldigt mycket då, men känns spontant inte jätteattraktivt. Något jag dock tyckte var lite intressant som man kunde kika vidare på, det var ju faktiskt Sony. Jag bara tänkte på det just nu, för att man kikar lite på konsoler, så är det ju verkligen så att PlayStation 5 nu sopar ju banan med Xbox, känns som. PlayStation 5 har ju sålt 20 miljoner ex, kan man jämföra med Xbox 15 miljoner. Båda släpptes i slutet av 2020 och det har varit nästan stört omöjligt liksom att få tag på de här konsolerna. Kan nämnas som en jämförelsesiffra att PlayStation 4 har sålt runt 100 miljoner ex. Sen har man ju sitt PlayStation Plus, alla går ju mot de här olika typer av prenumerationsmodeller. Jag menar, Microsoft har ju briljerat med sitt Game Pass som gäller för både Xbox och PC, där du får massor med gratisspel. PlayStation har sitt egna som heter PlayStation Plus, lanserades för drygt 10 år sedan nu och idag har man faktiskt nästan 50 miljoner prenumeranter, det är en stark siffra. Det blir nästan så att man måste ha det här när man har ett PlayStation. Kanske ännu mer så nu när konsumenterna får sämre köpkraft, för det är billigare att prenumerera på det och köra gratisspel än att gå ut och köpa 700 kronor spel i handen. Sen har de också varit lite briljanta med PlayStation 5. Den säljs ju två modeller, eller kanske finns fler modeller. Men två modeller, just där, den signifikanta skillnaden är att den ena har en diskläsare och den andra inte. Och har du ingen diskläsare, då måste du köpa alla spel digitalt. Och då är det alltid till fullpris, vilket såklart gynnar Sony. Du köper dem också i deras shop, vilket gynnar Sony väldigt mycket. Medan om du går ut och köper dem, om du har diskläsaren, då kan du ju köpa begagnade spel av andra spelare. Och dessutom sälja dem vidare sen. Vilket då är förlorade intäkter för Sony egentligen. Men Sony är ju faktiskt, det är ett gigantiskt konglomerat verkligen. Noterat på Tokyo-börsen, men också spegelnoterat i USA på New York Stock Exchange med ticken Sony. De har ju verkligen sjukt mycket. Du har ju, man gör film med Sony Pictures. Där har man till exempel haft rätten till Spider-Man som har gått jättestarkt. Nu har man ju förhandlat fram en form av deal med Marvel. Det är därför Spider-Man inte var med i början i Marvel-universumet, för att det var Sony som hade rättigheterna till de filmerna. Men nu har man fått upp någon deal, så nu helt plötsligt är Spider-Man med i Marvel Cinematic Universe också. Och man gör förstås också tv-apparater och andra grejer. Men framförallt skulle jag säga att det man är starka inom, förutom gaming då med PlayStation, är ju faktiskt kameror och bildsensorer. Även halvledarbusinessen är ganska stor. Till exempel har man runt 20% av marknaden för digitalkameror och nästan halva marknaden för kompakta systemkameror. Där är man faktiskt överlägset störst. Sen har man mycket, mycket annat. Sony Music till exempel, ett av världens största skivbolag som äger andel av Tencent Music, de äger en andel av Spotify. Och det här är ett över 70 år gammalt bolag med ben i nästan allt inom elektronik. Nackdelen då, det tråkiga med det här förstås. Japan är ju väldigt intressant. Vi har pratat om Japan förut, att det liksom blir mer aktieägarvänligt. Man börjar mer fokusera på att aktieägaravkastning. Och här har ett jättegammalt kvalitetsbolag, men de har växt ganska långsamt. Man har legat kring kanske 2-3% tillväxt senaste åren, men nu tyvärr tappat en del efter corona. Men det har fortfarande 9% vinstmarginal och det här bolaget handlas till under P14 på rullande 12. Så det får man ändå anse vara ganska billigt för ett stabilt tredje bolag. Och dessutom en liten liksom extra kicker, det är att Japan känns ju otroligt mycket mer lockande än Europa och USA till exempel nu. Jag såg till exempel bara någon siffra i eurozonen, USA räknar man ju nu med 50-60% chans för recession. Jag skulle kanske argumentera för att den risken ligger betydligt högre. Men Japan är siffran nere på bara 25%. Och dessutom har man fortfarande deflation i Japan. Man har inte alls de här inflationsproblemen som vi har riktigt än. Även om det kanske sprider sig dit också. Men man har så mycket annat som jobbar emot det. Det som har varit lite tråkigt av Sony, som har sänkt lite grann, det är ju, och som kopplar an till det här lite med inflationen och det vi pratade om tidigare, det är att de sänkte sin guidning för 2022 i senaste kvartalsrapporten. Trots att man då växte omsättningen 2% year over year och rörelseresultatet hela 10%, så lyfter man ändå att nej, men vi ser lite sämre siffror framåt, och framförallt deras games and network-del liksom, var ett av de här sänkarna i rapporten. Och det tror jag kanske säger någonting intressant om konsumenterna framåt, för det är lite frågan om vilka som kommer kunna punga ut 5-6 tusen för PlayStation 5 när man har en elräkning på 17 tusen till exempel. Hur många PlayStation 5 kommer ligga under granen när man knappt har råd att värma upp huset längre, eller för den delen har el att köra konsol.
Det är den som är så svår att avgöra just nu. För man ser många bolag som kanske handlas liksom P15. Men hur påverkade kommer de vara kommande åren av att konsumenten inte har råd att köpa någonting om det inträffar? Man vet ju aldrig. Kanske det blir så att folk har jättemycket pengar till. Verkar inte så jättetroligt just nu.
Vi får väl se. Regeringen kanske betalar ut något elbidrag den 23 december.
Det blir perfekt. Får mig fart i inflationen ännu mer.
Nej, men och annat till lyften då, för det jag tycker är intressant just nu verkligen att göra. Nu är det här liksom ändå megacap. Vi pratar precis om att det kanske är småbolag man ska leta efter. Men det är också intressant med de här jättestora, starka bolagen. Vi såg även andra kvalitetsbolag som Thule till exempel, vinstvarnar ju nu. Inte alls särskilt oväntat. Och sen följer Mips på det också, som också fick vinstvarnar. Så att den här typen av bolag, alltså folk kommer kanske inte unna sig den här typen av artiklar. I alla fall inte kortsiktigt. Men vad är liksom chansen? Okej, låt säga att vi tittar 1, 2, 3 år framåt. Kommer Sony finnas kvar, eller kommer det här över 70 år gamla bolaget ha konkat liksom inom 2 år? Alltså det är extremt otroligt enligt mig i alla fall. Så det är därför man ska hålla koll på de bolagen och titta. Okej, låt säga att de får då 2-3 kvartal som är ganska tråkiga framåt. Håll koll på de bolagen, de kanske kommer handlas extremt billigt. Och våga räkna lite framåt på de här bolagen och fundera. Det tror jag kan vara ganska intressant om man som sagt jobbar lite mer långsiktigt.
Ja, det är ju, jag tycker framförallt det är viktigt att påpeka att Japan tror jag kan vara en sån här marknad där man kanske ska kika. Det finns många bolag, för att de har haft en jävligt tråkig period de senaste årtiondena. Deras bolag är ju allmänt väldigt lågt värderade. Så jag tror att du kan kika där, kan antagligen hitta rätt mycket intressant att kolla på. Det är bara, vi nämnde Michael Burry för några avsnitt sen, men han sitter ju på 9 icke-amerikanska bolag, varav 6 är listade i Japan. Och han är väl en rätt typisk värdeinvesterare. Så att jag tror att det finns otroligt mycket där du kan hitta även som tillväxtinvesterare och kika på. Det gäller ju bara att, liksom, att du rör runt istället för att kanske bara kolla på det som är enkelt. Kolla Sverige och USA, så kanske kolla andra marknader där det inte är lika lätt att handla för liksom, snittinvesterare, eller där fonder kanske inte får handla rent allmänt. Man ska tänka på att många fonder inte får handla i exotiska marknader.
Ja, det var dagens avsnitt. Lite allt möjligt vart idag, lite spretigt. Nästa vecka däremot, då kommer vi ta med en gäst i podden som kommer prata. Vi kommer försöka ta lite tempen på den onoterade marknaden. Hur ser det egentligen ut för onoterade investeringar just nu? Framförallt kanske med techbolagen där många har gynnats mycket av låga räntor och billig likviditet. Har ni några frågor om det, skicka gärna in dem till podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod. Sen ska vi komma ihåg, vi har ju alltid innehållsförteckning. Nu gjorde jag det lite omvänd ordning. Alla sitter helt förvirrade hemma i sofforna nu och lyssnar och funderar på vad är det som händer. Kanske stannar upp i joggingspåret. Det enda egentligen bolag jag skulle säga att vi har pratat om idag, det är Take-Two och det är Sony. Och det är väl ingen av oss två som äger de bolagen just nu.
Äger inte.
Oavsett vad vi äger, så ska det komma åt inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. All åsikt, varje eller gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vi vill också tacka vår sponsor Robomarkets. Är ni intresserade av deras ETF-utbud, glid in på robomarkets.se och spana in det. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen.
Och sagt, podcast@marketmakers.se, där når ni oss, eller på Twitter, @marketmakerspod. Lämna också jättegärna en recension på iTunes. Och sist, men absolut inte minst, säger vi stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Ready? Okay. Give me a beach.
Beach!
Give me great food.
Tacos!
Give me adventure.
Hiking!
Give me a date night.
Sunset cruise!
Give me some smiles.
Cheese!
Give me more beaches.
Beaches!
What's that spell?
San Diego!
If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.